Ja, kära radiolyssnare, välkomna till ännu en intervju som Inge G ska göra. Och det här är en fortsättning på min serie med tidigare förtroendevalda och aktiva politiker på olika sätt i kommunen och på andra ställen. Och idag så har jag bjudit hem Kristina Tallberg som har varit med väldigt länge i politiken, både i fullmäktige och landstinget. Förresten, välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag tänkte att du ska börja med att berätta lite grann om din uppväxttid, var du bodde, var du föddes, vad du har jobbat med. Och...
Ja, jag börjar med att jag är född då 1943, så jag är född i Stockholm. Och vi bodde i Stockholms stad på Östermalm faktiskt till jag var 5 år gammal. Men min pappa Arne, han var ju både författare och läkare. Och han tyckte då att han ville jobba. Han jobbade ju inom psykiatrin bland annat. Och då kom vi att bosätta oss på det stora mentalsjukhuset Umedalen utanför Umeå.
Och där då hamnade vi i Norrland.
Ja, då hamnade vi i Norrland och där bodde vi 3 år. Och då bodde vi ju på sjukhusområdet. Och det som redan då var att jag mötte ju många människor som hade psykiska sjukdomar, för man gick ju på sjukhusområdet och det här var ju inga konstigheter för mig.
Nej, det är klart,
som
du bodde ju där också, blev det naturligt för dig.
Ja, just det. Men så tyckte mamma och pappa då när det var dags att flytta tillbaka till Stockholm att det var lite synd att vi skulle in i den här lägenheten då på Kommendorsgatan i Stockholm. Så då fanns det ett lämpligt hus till ett lämpligt pris utanför stan och då på det sättet så hamnade vi på Trollbäcksvägen i Tyresö. Och det här var januari 1951.
Så du har bott i Tyresö sedan 51?
Ja, i den lilla kommunen. Och då blev det så att andra terminen i första klass så fick jag ju också gå då nere i Kumla skola där Jessina Wien var vår överlärare.
Ja, den fanns redan då, Kumla skola.
Ja. Och då fanns den här, som man säger, en gamla delen av Kumla skola var ju väldigt modern då. Men småskolan var inrymd i en träbyggnad som var den äldsta delen av Kumla skola. Den är ju riven för länge sedan. Men då gick jag där först.
Hur många år gick du där då?
Jag gick ju där till att jag tillhörde dem. Det var ju på så på den tiden att alla fick ju inte gå vidare i skolan. Utan jag fick möjlighet att gå både i realskola och gymnasium inne i stan.
Ja, det var ett litet privilegium på den tiden.
Ja, det var ju det.
Mm.
Men det innebar ju att jag började faktiskt att pendla. Har ju hela mitt yrkesliv sedan förut pendlat från 1956. Så jag brukar säga det när jag satt i landstinget också. Att jag hade nog ganska bra erfarenhet av kollektivtrafiken. Eftersom jag blev bekant med den redan 56. Och då gick det ju nästan inga bussar. De gick sällan och då upplevde jag att jag bodde, och mina kamrater, att jag bodde långt utanför stan. Och idag är det ju en helt annan situation. Nej, vi bor då, ju så nära.
Då fanns ju inte motorvägen, det var väl en slingerkrokig väg där via Flaten.
Mamma var ju väldigt politiskt aktiv. Hon var ju med i socialdemokratiska arbetare. Kommunen, hon var ordförande för kvinnoklubben. Hon,
här ute i Tyresö?
Jajamän, och hon var med i ABF, hon var med i Konsum. Hon var en riktig, riktig folkrörelseperson. Och hon inspirerade ju mig väldigt mycket på den här, på att också bli politiskt aktiv.
Men pappa då, var han politiskt aktiv eller?
Pappa var ju så här att han kom ju från en annan miljö. Min farfar var ju mycket känd konstnär. Han var ju den som startade etsarutbildningen på Konstakademin i slutet på 90-talet. Han var samtida med Zorn och Liljefors och de här mycket berömda konstnärerna. Mm. Pappa inriktade sig mycket på socialmedicin och han vände sig lite mer politiskt sen till arbetarrörelsen, som var också medlem i arbetarkommunen. Men det var mamma som var den aktiva, kan vi säga. Men pappa, när han var författare, han ägnade sig mycket åt medicinsk folkbildning. Så han skrev väldigt mycket i fackförbundspressen, i A-pressen. Han var egentligen den första radiodoktorn i slutet på 40-talet, bara på 50-talet.
Vad intressant.
Jag arbetade då tillsammans med Gunnar Helén som var på radion då. Men det fanns ju mycket politiska diskussioner, det fanns ju ett väldigt stort socialpolitiskt engagemang i mitt hem. Plus att pappa kände ju också alla konstnärer, de så kallade Klarabröderna, och när en del av de här författarna och konstnärerna inte mådde så bra, då åkte man ut till Trollbäcken och då fick man vila upp sig lite grann hos oss.
Vi återkommer till det här med politiken, men jag är lite nyfiken på efter studenten och så. Vad fick du för jobb?
Jag hade en utgångspunkt när jag ville gå i realskola. Och då hade jag tänkt att jag skulle bli hushållslärare när jag gick i folkskolan i Tyresö.
Och hushållslärare, det är man lär ut, man lagar mat och sånt där.
Och då fanns det en skola som heter Stockholms stads hushållstekniska realskola. Och där var jag var jättelycklig när jag kom in där, för man fick ju pröva in på den tiden.
Så du gick där?
Då gick jag där och så tog jag realexamen. Men då hade jag fått andra intressen genom att min första förening var med i Tyresö. Det var Ungdomens Röda Kors. Och då tänkte jag när jag gick i realskola att nej, men jag ska nog göra något annat. Jag ska inte bli hushållslärare, utan jag ska nog bli sjuksköterska. Men sen när jag tog realexamen, då var jag för ung för att söka in på sjuksköterskola.
Hur gammal var du då när du var för ung?
Man skulle vara 18 när man sökte in på sjuksköterskola på den tiden. Jag var 17.
Ja, fattades ett år.
Ja, men då tyckte mamma och pappa att ja, men det kan vara bra om du fortsätter till gymnasiet. Och då gjorde jag det. Och då gick jag i enskild läroverk. Det är ju det som är Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan.
Ja, nu med det så.
Ja, just det. Ja. Men där tog jag ju studenten sedan. Men då hade jag också börjat med politiken. Så frågade de oss, vi var ju flera syskon och andra, om inte vi var intresserade. Så då först så gick vi nästan ett år en studiecirkel om SSU. Och lärde oss det här med att vara ordförande, kassör, sekreterare, studieorganisatör. Och sen bildade vi klubben SSU Tyresö 11 oktober 1960 och då blev jag ordförande.
Men hade du då redan blivit medlem i Socialdemokraterna?
Nej, då var jag medlem i SSU först. Ja, och sen har jag där. Mitt medlemskap, det står faktiskt i Tyresö Socialdemokratiska Arbetarkommun. Det är från 1962, så jag är nog en av dem som har varit med. Längst där.
Ja, det låter som det är en riktig veteran faktiskt, om du var 62. Det är ju rätt många år sedan nu.
Ja, och blev väldigt aktiv i SSU och kom tidigt med i distriktsstyrelsen också i SSU. Och man hade ju goda möjligheter för att åka på kurser på Bomersvik. Det låg ju ganska nära.
Och det gjorde
bli det. Inspirerad av Olof Palme var väl en stor inspiratör för mig.
Var han SSU-are då?
Nej, men han kom ju på SSU-kurserna.
Ja, han gjorde det.
Ja, men i allra högsta grad. Och det här med internationella frågor och alla de här sakerna. Så att det fanns mycket. Men så hade jag också, när jag var med i Ungdomens Röda Kors, det var innan, det var slut på 50-talet, så hade vi läger och då mötte jag första gången ungdomar som hade olika rörelsehinder, alltså olika funktionsnedsättningar.
Mm.
Och de bodde ju då på Norrbacka institutet och så var de med oss på läger. Och då fick jag ju mer också det här, men nu måste jag försöka vara med och förändra samhället, så att göra samhället tillgängligt för personer som hade funktionshinder. Så det blev en väldigt stark fråga hos mig att också driva politiskt i först via SSU och påverka vår arbetarkommun och de som satt i fullmäktige på den tiden. Men sen då så var SSU ute att man ville försöka föryngra de politiska församlingarna, för de var ganska ålderstigna på den här tiden. Nu talar jag om inför valet 66.
Mm, var mest äldre.
Så. Ja, och väldigt mycket herrar. Och då gick vi ut i en kampanj. Då var ju Bosse Ringholm var ju ordförande då. Nej, det var Ingvar och Bosse Ringholm var det i stort sett. Och då gick de ut för föryngring, mot förgubbning och mot mångsysseri. Och sen då plockar man fram väldigt många, eller vi plockar fram många, var ute och förhandlade med varenda arbetarkommun i Stockholms län om att försöka få upp unga kandidater på listorna då
från SSU-distriktet.
Ja. Ja. Och då kom jag med, då var det så att fullmäktige utökades lite. Sen hade jag,
här i Tyresö ja, alltså.
Sen hade jag en väldigt tur här i Tyresö att arbetarkommunen var väldigt öppen för nya människor här. Så jag hade aldrig, som SSU-ordförande då här i Tyresö, då blev jag tidigt adjungerad till arbetarkommunens styrelse. Och vi jobbade med så mycket frågor så att det var inget svårt att jag sattes upp ganska högt på listan.
Och hur gammal var du då, då där du hamnade första gången på listan? Det var väl till kommunfullmäktige du menar?
Ja, kommunalfullmäktige hette det ja. Då. Det var 66 års val och då var det enligt reglerna så skulle man vara fyllda 23 år. Och det var jag precis.
Du var prick 23?
Ja, jag hade ju varit fyllt ja, 23 år, ett halvår innan ungefär.
Och då var du absolut en av de yngsta?
Absolut. Ja. Och så var jag ju dessutom kvinna.
Dessutom, ja. Så att, kommer du ihåg hur många kvinnor det var då som satt i fullmäktige?
Det var inte många. Nej, det var inte många. Jag kan inte komma ihåg nej. Dem riktigt, men vi var inte särskilt många.
Det var en
många.
Stor majoritet för män i alla
fall. Det var det, och i de olika partierna. Det är klart som vårt parti då, som hade flera ledamöter, där fanns det kanske 5 kvinnor med i en delegation på 15 eller någonting sånt där. Ja, kanske en tredjedel då. Men vi förlorade ju det valet 66, men då hade man...
Det blev borgerlig majoritet.
Då blev det borgerlig majoritet. Men man hade varit lite järv med att man utökade med 5 ledamöter fullmäktige. Så då var man lite modigare i mitt parti då. Så därför kom jag med. För att de flesta andra ungdomskandidater i andra kommuner, de stod på de där sista platserna. Som man tyckte var valbara platser som det såg ut före valet.
Ja, och då är det svårare att komma
med. Kom de inte, och vi hade inga ersättare i fullmäktige på den tiden heller.
Alltså det var bara ordinarie ledamöter?
Ja, så var det. Det är lite roligt att tänka på att jag faktiskt första året jag satt i fullmäktige, eller kommunalfullmäktige, då satt ju jag tillsammans med sådana som Gunnar Gyllnert, som var ju den stora mannen då innan Bollmorgons utbyggnad och alltihopa.
Ja, han är ju berömd.
Ja, mycket berömd. Och jag kommer ihåg att den äldsta ledamoten då, det var Ture Åkerblom från Folkpartiet. Och han som hade brädgården där vid Tyresö strand.
Mm, jag vet vad det
var. Ja, och han var väl 71-72 år då tror jag. Och innan vi skulle ha första sammanträdet då skulle de tidning fotografera Ture Åkerblom och mig. Så vi stod väl där vid stranden någonstans i någon snödriva och lät oss fotograferas den äldsta och den yngsta ledamoten i fullmäktige.
Var du rädd för att gå upp och prata i talarstolen?
Nej, det var jag inte, för jag var så väl förberedd genom det här med hela mitt jobb i SSU och via mina SSU-kamrater. Så att jag var väldigt förberedd och jag hade flera frågor. Jag lämnade in flera motioner tror jag på första sammanträdet och sen... Och bland de första motionsförslag jag lämnade in, det var ju för att jag jobbade då mycket med som intressefråga var det mycket att förbättra förhållanden för människor med funktionshinder. Så att det var en inventering egentligen om hur det såg ut och hur vi skulle kunna förbättra hela Tyresö kommun för personer med funktionshinder.
Det är lite lustigt för där sammanfaller du och jag, för en av mina första motioner handlade just om de frågorna. Även om det var 85 då, så det var ganska många år efter. För det hade ju inte hänt så där fantastiskt väldigt mycket.
Nej, det gäller att jobba långsamt med, eller jobba systematiskt med de frågorna. Sen frågar du vad jag jobbar med. Jag fick ju ett väldigt fint erbjudande. Jag läste ju statskunskap och skulle egentligen läsa till en politisk polmagexamen. Det var min inriktning.
Men så fick jag gick på universitetet.
Ja, alltså. Just det. Så, samtidigt som jag var aktiv i SSU-distriktet och i studentklubben. Då fick jag ett erbjudande som jag inte kunde motstå. Och det var att bli ungdomskonsulent på det Handikappas Riksförbund. Och det var ju liksom... Ja, det var...
DHR för kortet.
DHR, alltså. Ja. Och då jobbade jag i 7 år. Och det var fantastiskt arbete. Jag har så många goda vänner i hela landet. jag lärde mig väldigt mycket. Ännu mer, och mitt engagemang och intresse fördjupades ju väldigt mycket med att jobba stenhårt med de här frågorna. Och det är något som jag inte har slutat att jobba med de frågorna. För att idag då när jag är aktiv pensionär och har betydande poster inom PRO, Pensionärernas Riksorganisation, så finns det ju de här frågorna kvar.
Ja, i högsta grad. Ja.
Absolut. Så att då började jag jobba med det, och sen var det ju kommunalpolitiken. Så att min första nämnd, det var ju då, det fick man komma med ett år senare. Alltså det blev inte förrän, man hade en förskjutning då med att det blev ju borgerligt val, seger då 66, så att det fullmäktige eller kommunalfullmäktige som fanns 67, det hade ju en majoritet för de borgerliga partierna, medan alla nämnder och inklusive kommunalnämnden var det socialdemokratisk majoritet, så det var en ganska knepig situation.
Ja, det förstår jag. Kommunalnämnden, det är det som kallas för kommunstyrelsen nu då.
Ja, just det. Ja. Just det. Men då kom jag med min första nämnd då från 1 januari 68, eftersom jag hade varit så ung då tidigare, så hade jag inte kunnat suttit i någon kommunal nämnd, utan fullmäktige blev mitt första uppdrag. Då kom jag med i, man hade en samfälld sociala centralnämnden hette den. Och då blev det folkpartisten Yngve Lundell som var ordförande där.
Han är socialdemokrat.
Nej, han var folkpartist. Jajamän, det var ju borgerligt styre.
Ja, ja, okay.
Det var Walter Slunge som var vice ordförande från Socialdemokraterna. Men jag kom med i den här nämnden då, och då vet ni att kommunen växte ju väldigt mycket på den här tiden, 68. Det skulle byggas barnstugor, det fanns också...
Barnstugor, du menar förskolor?
Ja, förskolor som man säger nu. Vi pratar om barnstugor då. Mm. Just där. Och... vi kunde ju sitta, vi samlades klockan 7 på kvällen, så kunde vi sitta ibland till klockan 2:30 på nätterna med våra ärenden.
I nämnden eller i fullmäktige?
I nämnden var det.
Så länge, det fanns ingen tidsbegränsning på den tiden.
Alltså fullmäktige, vet, i nämnden är det ju ingen snack om det här med tidsbegränsning. Men i fullmäktige så får man ju egentligen inte ha någon tidsbegränsning. Men fullmäktige idag har ju en frivillig överenskommelse.
Ja, därför att alla partier var överens.
Men det var ju att vi hade faktiskt så mycket frågor att jobba med, så att det var därför det tog sån tid med alla de ärenden vi hade i den här nämnden. För vi var egentligen som tre nämnder då.
Och sen skulle de flesta upp till ett jobb direkt,
ja,
dagen
det
efter tidigt
också,
då?
Det skulle jag ju också. Jag skulle ju in till DHR då. Ja.
Det blev inte mycket sömn.
Nej, det blev det inte. Nu var man ju lite yngre då, men det som var väl kanske mest jobbiga var ju att på den tiden så rökte man. De som var rökare rökte ju på sammanträdet. Så när man kom hem så var man väl som en rökt sardin eller något sådant.
Rökte du själv?
Jag rökte faktiskt i slutet på den här perioden, ja.
Ja, nästan men lika bra om man ska sitta i rök.
Ja, jag har rökt 5 år i mitt liv alltså. Men så jag är jätteglad att jag slutade för mycket, mycket, mycket länge sedan. Så jag nästan förträngt det, men... När du frågar så måste jag tillstå att jag har gjort det.
Ja, okej. Okay. Men man får ju vara tacksam att de tog bort rökning på möten.
Absolut, absolut. Ja. Och på alla krogar och på pubbar. Och att man går på en restaurang, att man kan sitta i lugn och ro och få äta sin mat. För man äter ju på olika tider, och inte när man ska börja njuta av någonting så sitter några vid kaffet och röker, va?
Nej, inte minst för de som jobbar där, måste det vara skönt.
Absolut, absolut.
Men hur många år satt du i kommunfullmäktige då?
Ja, jag har ju satt ju en period först från 66 års val. Alltså från 67 till slutet på 88 så satt jag i fullmäktige.
I ett streck.
Ja, ett streck.
Ja.
Och för då hade jag inför 1976 års val, så frågade man om inte jag ville ställa upp till landstinget.
Och det gjorde du.
Och då kom jag in som ordinarie ledamot 76 i landstinget. Och där kom jag ju att stanna. Det låter
ja, alltså du har rätt många år där.
30 år.
Oj.
Men jag har ju inte varit heltidspolitiker i alla dessa år som jag har haft mitt politiska engagemang. Utan det är ganska få år som jag har mer eller mindre arbetat heltid. Jag var landstingsråd under 3 år, jag var landstingsordförande 4, 7. Kan man säga kanske att jag har haft, utav det hela den här tiden, ända sedan 66, så kanske jag har varit heltid på 8, 9 år. De andra åren har jag ju jobbat, varit fritidspolitiker. Jag har jobbat halvtid också, viss tid i slutet också av min landstingsperiod.
Men när jag kom in i landstinget 95, då var du en av ordförandena i landstinget.
Då var jag landstingets ordförande från 94 till 95, ja. Eller 94 till 98.
Mm.
Men jag fick ju, jag har ju varit i landstingspresidium i 14 år, så jag har suttit på alla stolarna. Jag började som andre vice ordförande då 82 till 85. Och sen så var jag landstingsråd då 88 till 91.
Vad hade du ansvar för då?
Jag var, man säger, titeln var väl egentligen att jag var social- och kulturlandstingsråd. Men på det sociala som ingick i det, på den tiden hade landstinget ansvar för alla de 5000 utvecklingsstörda i Stockholms län. Och det var ju bland annat min bit, för jag jobbade med de frågorna i den omsorgsnämnden tidigare också.
Mm.
Jag hade hand om missbrukarfrågor, ungdomshemmen, paragraf 12-hemmen, alltså den slutna ungdomsvården. Jag hade hand om PBU, jag hade hand om handikappfrågor i stort. Det var den sociala biten då. Sen hade jag, var jag också ordförande i tandvårdsnämnden, alltså folktandvården då. Och så hade jag också, var jag kulturlandstingsråd och var ordförande i kulturnämnden och en mängd olika stiftelser. Och började sitta i konserthusets styrelse på den tiden.
Ja. Det låter som ett jättestort och omfattande uppdrag.
Det var ett jättestort och omfattande uppdrag. Men det var också väldigt, väldigt fint att vara med och få jobba. Och jag säger, det finns saker som jag är jättestolt över. När det gäller, om vi tänker på gruppen utvecklingsstörda.
Det är något speciellt som du tänker på, att där har jag varit med och påverkat till det positiva.
Ja, det tycker jag att jag har gjort. Nej, men alltså, när jag började omsorgsnämnden, kom med på första, åkte ut till Karlslund. Det var alltså Sveriges största vårdhem för utvecklingsstörda. Jag åkte ut där i mars, början på mars 77. Då fanns det några få, inte så många, men det fanns ändå för en del ganska med lindriga utvecklingsstörningar som bodde i ett sexbäddsrum. Det var några damer som hade bara ett sån här sängbo. Det var deras enda privata del. Sen var jag med och där hade vi en stor politisk enighet, ska vi säga, i landstinget, för vi hade aldrig kunnat göra detta ordentliga arbete som gjordes under flera år. Det startades ju upp då. Man hade beslutat att lägga ner Karlslunds vårdhem. Med att bygga upp gruppbostäder ute i länets kommuner, dagcenter, särskolor. Jag var med här till exempel, och det var en väldigt tuff som har bäring på Tyresö. Då är de på bli galna på mig här, mina vänner, partivänner. För Tyresö gymnasium, som är en aktuell fråga idag,
ja,
den skulle ju byggas.
Mm.
Och när jag hörde det, för då satt jag ju också om, så jag var inte råd då, tror jag. Men ja, jag kommer inte ihåg riktigt, men jag var ju med om så stämde. Så sa jag, då ska vi ha in särskolan. Gymnasieklasserna ska in då också i yrkessärskolan då. Ska också in i Tyres gymnasium. Och Ulf Lönnqvist, som var ju tongivande man för oss socialdemokrater då, och ordförande, han sa det att, och det här skulle ju gå fort att bygga gymnasiet.
Ja.
Och han sa det att, men du får inte fördröja någonting med landstingens hela administration och så vidare. Okej. Och vi tog ju blixtsnabbt. Jag kommer ihåg, jag fick ju jobba med de borgerliga partierna väldigt mycket i landstingen. Så vi tog besluten då. Och när Tyres gymnasium invigdes, då var också särskolans gymnasiedel på plats från början.
Vad underbart.
Och den är jättebra. Så att det känner jag också att det var jätteviktigt. Istället för att de kanske skulle ha kommit in senare eller inte kommit med, utan man har fått vara på något annat ställe. Utan då var det så att, tror jag, har varit bra för många av Tyresös elever som har gått gymnasium att också möta den här gruppen av elever. Man har gått i samma skola. Det, men man har gått i olika klasser.
Ja, men det tror jag också. Att bara liksom träffas och mötas och se att ja, personen har en funktionsnedsättning, men det är inte speciellt konstigt. Vi är människor allihopa, det tror jag är jätteviktigt.
Sen var det ju så här också att när det gäller det här med att bygga ut, att lägga ner alla vårdhemmen då och bygga ut gruppbostäder, alltså det var ju ett jättejobb som vi gjorde från landstingens sida. Och vissa vi kommuner, vi var ute och förhandlade med alla kommuner. Och sen så var det ju så här att, som inte var så trevligt också, kommer jag ihåg, det var en gång i fullmäktige, var nere i Nynäshamn tror jag, vi skulle bygga gruppbostäder. Och alla var överens. Och då var det ett gäng grannar som stod och skrek på läktaren. Nej, 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 skrek de och demonstrerade mot det här beslutet. Och sen så överklagade man beslutet som fullmäktige tog, för att då hade man räknat att alla var inte inne i salen i landstinget. Men där har man ju så att, det vet ju du som har suttit i landstinget, man har ju tvn utanför och eftersom vi kör rullande så kan man ju inte begära att alla sitter exakt på plats i 9-10 timmar, utan man måste faktiskt gå ut och röra på sig och få lite mat någon gång också. Men man följer ju med.
Fast man får ju passa voteringen.
Ja, och så följer man ju med då. Men då beslöt vi i alla fall att vi skulle ta om det där beslutet, så att det kommer jag så väl ihåg då, för de klagade på det här med närvaron, att man inte var fysiskt inne i salen.
Nej, och vilket år pratade vi om nu då?
Det här var någon gång på 80-talet, mitt på 80-talet.
Ja, jag har nog svagt minne att jag kunde ha varit med om det.
Ja, men i alla fall så, då var det så här, direkt efter uppropet, då tog man det här ärendet. För då satt alla 149 ledamöter på sin plats.
Ja, vad smart.
Så det var inte någon som var ute och det var ingen som var oense om det. Men det fanns ju mycket sådana här, så det gällde ju ut och prata väldigt mycket. Men idag är det ju en självklarhet och man ser ju hur mycket glädje och ja, mycket bra det finns. Jag tänker på alla kulturgrupper med utvecklingsstörda. Hudiksvallsteatern, du har ju Elvis där och du har ju Carmen som man spelar i Sundsvall. Du har häggarna och du har massa
Nu,
som är professionella ute i fingerspetsarna.
Det var ju en långfilm i söndags med Hudikägg som var jättebra. Inte ett enda lingande, jag kommer inte ihåg vad den heter, men fantastiskt bra film. Alltså,
det är en helt annan syn, men där tycker jag att jag har varit med och öppnat. Så att det är självklarheter idag och att vi inte har det här att folk ska behöva bo, skickas hemifrån, utan du ger stödet i hemmet istället. När jag jobbade på DHR kom jag ihåg att vi gjorde mycket läger och resor för ungdomar då med svåra funktionshinder. Och då var det en kille, han bodde uppe i Umeå egentligen, han gick på Norrbacka. Och han sökte alla läger, allt som fanns på sommaren. Och vi hade ju inte tillräckligt, så jag sa till honom sen, det går inte för dig att komma med på alla, så här, för att du kan få komma med på ett, vilket är det du helst vill då, sa jag. Men sen förstod jag, han var helt enkelt livrädd för att åka hem till Umeå. Hans familj, hans syskon var främlingar för honom. De hade två hemresor på en hel termin. Och då kan jag tänka mig att ibland, jag vet inte om det var så i hans fall, men många andra har talat om det, att man var främlingar när man kom hem och så var förväntningarna höga och så blev det pannkaka och det blev tråkigt.
Usch, vad jobbigt.
Och då bestämde jag mig att man ska så långt som möjligt bo hemma.
Ja, jag förstår det.
Ja. Och det var också lärt. Och så är det ju idag faktiskt. Så att,
ja, det har ju hänt mycket positivt även om det finns en hel del kvar att
göra. Ja, och där handikapporganisationerna fortsatt är väldigt, väldigt viktiga. Precis som jag tycker då att pensionärsorganisationer och PRO är jätteviktiga att vara intresseorganisationer för äldre. Man vet vad man talar om, man har egen erfarenhet, man har egna kunskaper.
Precis, men du, en gång så mötte jag dig av en ganska märklig slump i Bryssel av alla ställen. Jag var på väg att besöka EU-parlamentet med landstingsgruppen. Hade du något uppdrag i Bryssel då? Alltså, för EU eller?
Ja, jag kom med i något som heter EUs regionkommitté. Och den startade upp 1994, hade den startat upp. Så jag kom med då 1995 när vi hade kommit med som medlemmar i Sverige.
Jag börjar göra sådana där kommittéer.
Jo, det var så att man såg, alltså man har ju beslut, kommissionen lägger ju förslaget och sen är det ju då parlamentet och ministrar som beslutar. Och så hade man ju tidigare en socialkommitté och sociala ekonomiska kommittén. Den bestod ju mer av arbetsmarknadens parter, den bestod av olika organisationer, det kunde vara handikapporganisationer, det kunde vara jordbruksorganisationer och konsumentorganisationer och så vidare. Som också kunde ge sina synpunkter på de olika förslagen som kommissionen la. Men då hade man sett att det fattades en del, nämligen den lokala och regionala politiska nivån. Kommuner, landsting eller regioner. Och då kom den här regionkommittén till och då sa man att det skulle bestå av att man måste vara folkvald. Alltså du måste antingen, i Sverige var det så att man
antingen skulle, i fullmäktige, landsting eller någonting
ja,
då?
Ja, eller regionfullmäktige. Du har ju några regioner, ja. Du har ju Västra Götaland och Skåne i Sverige då. Det var förutsättningen. Och då kom jag med, vi var 12 plus 12. 12 ordinarie och 12 ersättare. Då kom jag med i regionkommittén och det var fantastiskt roligt.
Ja, det måste vara spännande.
Och då jobbade jag mycket i den, vi jobbade i olika utskott så att man fick ju frågorna då tidigt på remiss då och då var jag i det utskottet som hade forskning, utbildning och kultur.
Ja, det passar väl det?
Ja, det passade mig utmärkt eftersom jag hade jobbat eller jobbade fram till min pensionering då på ABFs förbundsexpedition med folkbildningsfrågor. Och då gällde det sig till att man kunde vara den som fick ta hand om, alltså bli rapportör då utav de frågor som kom.
Ja, och det innebar var ganska många resor då.
Ja, och det innebar ju att man höll i pennan. Och att man var den som hade kontakt med den som höll i pennan i kommissionen.
Ja,
det, spännande. Och då hade man stora möjligheter att påverka. Och jag var rapportör på det första fleråriga stora första fleråriga forskningsprogrammet, forskning- och utvecklingsprogrammet. Jag var på det fleråriga kulturprogrammet och vad gjorde jag det tillsammans med en man från Baskien. För det skulle ju vara, där skulle det ju inte vara någon samordning utan där skulle man se det från olika håll. Så det var en fördel att vi var så olika han och jag, men det gick jättebra att jobba. Och sen var jag ju på alla de stora utbildningsprogrammen och det här med livslångt lärande.
Låter jättespännande. Hur många år var du i regionkommittén då?
Ja, det blev ju från 95 fram till 2007. Och jag har ju
bekanta
och vänner ute överallt i Europa som har tidigare varit borgmästare i städer och i kommuner och regioner. Så att jag kan åka överallt och träffa på gamla vänner. En tjej i Dublin som var borgmästare i Dublin och en av mina bästa vänner är, han var Europaminister i Nordrhein-Westfalen och Manfred Damay som är en jättegod vän och det finns flera till.
Följden är att man av ett sånt uppdrag att man knyter en massa internationella kontakter. Och
ja, det är jätteroligt.
Men vet du vad, jag tänkte vi skulle hinna med lite grann om nutid också.
Mm.
Jag vet att du är vigselförrättare och att du är borgerlig begravningsförrättare och ordförande i PRO. Och sen kan du berätta lite om det och sen undrar jag, har du någon fritid i övrigt och vad gör du då?
Ja, men säg så här, det är lite roligt det här med att vara förordnad som vigselförrättare för att det är ju länsstyrelsen som förordnar och kommunerna som ger förslag på oss som har det. För du har ju också det uppdraget.
Ja, eller, jag har ju den förmånen.
Ja, ja. Men det roliga om jag får bara backa lite. Att då 1968. När jag var ung i fullmäktige. Och la motioner. Så la jag motionen om att det skulle finnas borgerlig vigsel i Tyresö. Och det biföll. Så därför ville jag nog väldigt gärna. När det öppnades en möjlighet att man skulle utöka antalet vigselförrättare så ville jag gärna bli vigselförrättare.
Och du är mamma till att vi har borgerlig vigsel i Tyresö, kan man säga så?
Det kan man säga. Så att jag har ju den här rätten sedan 1985, tror jag.
Mm, ganska långt.
Ja, så att det är många som jag har gjort det. Däremot när det gäller det här med att vara borgerlig officiant så är det ju så här att det kan ju vem som helst vara.
Jaså.
För det har ingen juridisk betydelse. Så att då är det så att man vill ha en borgerlig begravning så kan vem som helst förrätta det. Däremot kan man ju inte viga folk hur som helst, för det har juridisk betydelse. Så det kan man. Men sen är vi ju några, och det tycker jag är väldigt bra att Tyresö har det, så är vi några som då står till förfogande att kunna vara borgerlig officiant.
Ja, fall man inte har någon som man känner som oftast vill göra den här borgerliga.
Oftast är det ju så att man inte har någon som, för det är ju ett väldigt, det är väl kanske det svåraste uppdraget, det måste jag säga att det är det svåraste uppdraget.
På vilket sätt då?
Det kräver väldigt mycket, du ska träffa människor i deras svåraste situation.
Ja, det är klart.
Du ska, om du inte känner personen, så ska du försöka att tillsammans med de som är berörda att skapa en fint avsked. Du hamnar ju också i sådana situationer att det kan vara goda vänner till dig som du har jobbat med, kompisar. Där du själv är ganska berörd. Och då gäller det att ta bort det, för du måste ju vara faktiskt i sånt sammanhang, måste ju du vara den starkaste.
Ja, det är klart, men det är kanske inte så himla enkelt.
Det är inte det. Det jag har haft hjälp av i det, och det känns väldigt bra, det är att dels naturligtvis med alla mina politiska engagemang under så många år, så har jag tvingats till att framträda. Jag var väldigt blyg först. Väldigt blyg.
Ja, det kan man ju inte tro idag.
Men... Nej, men det var, har jag varit. När jag var på min första SSU-kongress 1964, så skulle jag försvara en ganska aktuell motion som jag hade skrivit min bror och jag, eller från vår klubb här, om att skolutbildning för senare, vi var inspirerade av Katarina Taikon som hade varit här i Tyresö. Och så skulle jag ha tillägg, och i Folkets hus i Stockholm så satt Stockholmsdelegationen, vi var inte så många tjejer på den tiden heller på kongress, längst bak.
Ja, men, det är typiskt.
Och när jag skulle gå till talarstolen då hade jag inga ben.
Nej, de bar inte.
Nej, jag hade inga ben. Men hur det var, så kom jag väl upp i talarstolen i alla fall. Men det var den där känslan när jag gick hela Folkets hus då, utan ben. Fram och upp på podiet där. Men när jag stod i talarstolen, för jag var väldigt förberedd, då fick jag ben. Och så fick jag igenom mitt förslag. Men jag har gått igenom det där också. Men jag har ju fått en vana att tala och framträda i massa olika situationer. Både på svenska och på andra språk. Så det har jag ju en träning i. Men det som har hjälpt mig mest, det är ju egentligen det här med att jag har varit med i Tyresö-spelet och spelat teater.
Ja, men det har du gjort med Sven Dionell, va?
Ja, det har jag alla åren med Tyresö-spelet från 85 och till och med. Och inte missat en enda föreställning, fast mina politiska uppdrag och resor och annat. Men för då har jag kunnat gå in i den här rollen. Då kan jag ta bort mig själv och mina egna känslor en stund. I det här uppdraget att vara borgerlig officiant.
Mm.
Men det jag gör nu annars då, nu har jag lämnat det här med mina, jag har ju lämnat ju fullmäktige nu 2012 på hösten. Jag hade tänkt att jag skulle vara kvar och vara vice ordförande i fullmäktige. Men på våren då, så, jag var ju ordförande tidigare i PRO här i Tyresö, det hann jag vara ett år. Men sen året efter då, i april 2012, så ville man absolut att jag skulle bli ordförande i PRO Stockholms län. Och det är ju, vi har ju 54 000 medlemmar i Stockholms län i 135 föreningar, så det är en stor organisation.
Det är ett stort uppdrag också.
Ja, och väldigt spännande. Jag hade suttit med i distriktsstyrelsen något år då också, så jag visste ju lite. Men sen hade vi kongress några månader efter det i Örebro. Och då var jag väl beredd på att jag skulle sitta i Riksorganisationens styrelse. För det tycker jag att kanske att det största distriktet ska ha en plats där.
Ja.
Men så ville ju nuvarande ordförande Kurt Persson absolut att jag skulle bli förste vice ordförande. Och då innebär det lite mera uppgifter. För som sagt, PRO är en stor organisation och en viktig organisation. Och då såg jag på höstkanten att jag skulle missa lite i fullmäktige. Så då avsade jag mig fullmäktige. Och då lämnade jag, genom att ha varit folkvald från 66 då, till och med 2012 års val så, eller 2010 års val, ja, 12 då, så lämnade jag det här uppdraget att vara ett folkvald hela tiden.
Det måste ha känts konstigt på ett sätt.
Ja, det kändes, för att det här med att vara vald av folket är väl bland det finaste man kan vara faktiskt.
Ja, det är man ju lite stolt över att man har blivit ett antal gånger. Det måste jag säga.
Absolut, jag känner så också. Så nu är det PRO som gäller för mig. Och det är väldigt roligt, men det är ju hur mycket frågor som helst som är så viktiga för äldre. Och vi arbetar fram i vårt PRO-distrikt ett landstingspolitiskt program som vi ska verkligen gå till landstingspolitikerna, alla partierna med alla våra krav ur ett äldreperspektiv. Vi kommer att vara väldigt aktiva i valrörelsen, visar vi, att lyfta våra frågor så att de kommer upp på den politiska dagordningen också.
Jätteviktigt.
Och där får jag använda all min erfarenhet tillsammans med alla andra medlemmar i PRO att få upp våra frågor. För att vi är ju nästan 2 miljoner i hela landet som är över 65 år som har rösträtt.
Och fler blir vi.
Jajamän,
med alla 40-talister.
Man får lyssna, och det finns all anledning. Och tar man Tyresö kommun så finns det ju väldigt mycket frågor att jobba med när det gäller äldreomsorgen som behöver förbättras betydligt, som jag ser det här i Tyresö också.
Ja, men alltså, du har så mycket att göra fortfarande fast du är pensionär. Hur gammal är du? Får man fråga det?
Ja, det får du fråga. Jag är 70 år.
Ja, det blir jag nästa år. Men har du någonting utöver förening, så har du någon fritid, alltså där du gör precis vad du har lust med?
Nej, men det är ju så här att sen lite mer än 5 år tillbaka så träffar jag Börje, som jag är numera gift med också. Och han är ju också aktiv i PRO, så en hel del grejer kan vi göra tillsammans.
Ja, jag hörde någon viska i mitt öra att du hade träffat någon på lite äldre dagar sådär, och det var väl trevligt.
Vi gjorde, som vi brukar säga, vi gjorde ett kap i Kapstaden. Vi träffas på en resa i Sydafrika och det känns jättebra. Nej, men vi gör ju mycket sånt tillsammans. Sen passar vi ju på, och det har vi sagt, att så länge vi är friska och har hälsan så tycker vi om att resa, och då reser vi också på långresor. Så vi var i USA på en rundresa i jul och nyår, och nu ska vi åka iväg för att börja ha sin son som jobbar för IKEA i Singapore, så då ska vi åka dit här om några veckor.
Ja, spännande, fantastiskt.
Så sådana grejer gör vi, att vi reser väldigt mycket, och sen har vi ett härligt lammställe nere i Trosa-trakten på Tofsö. Så att träffa vänner och familj, och ja, det här med kultur är viktigt.
Det är ganska kul att vara pensionär också, va?
Det är jätteroligt. Mm. Det är jätteroligt, men det finns anledning att vässa pennan, att vara aktiv också i de frågorna.
Det gör det. Vet du vad? Jag skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som helst. Men jag tror att vi får avrunda den här intervjun nu. Och jag tycker det var mycket intressant som du hade att berätta. Så jag tackar dig så mycket för att du kom hem hit till mig och jag fick göra den här intervjun.
Du ska ha ett stort tack själv också.
Ja, och lycka till i fortsättningen med alla uppdrag och resor och så vidare.
Ja, tack ska du ha.
Och det var Inger G som intervjuade Kristina Tallberg. Hej då!